Jag är född i Märsta.
I Märsta, all right.
Utanför Arlanda.
Mm-hmm. Märsta, yes. Ska man snusa när man föds där? Från dagen ett. Som man gör i Åkersberga till exempel.
Är det sant?
Ja, man snusar allihopa. Mm. Bebisar, hundar, alla.
Alltså nu, när jag växte upp så var jag, i alla fall jag, tyckte att rökning och min mamma rökte jättemycket. Mm. Och min pappa snusade. Och jag tyckte att det var jätteäckligt. Och tyckte att, jag förstod inte varför man gjorde det. För jag bara så här, helt onödigt. Klarade mig fram tills jag var 21. När jag flyttade till Spanien.
Åh, då gick det bättre med det.
Nej, förlåt, jag var fan 27. Då, när jag tog min första cigarett. Jag hade ju rökt lite, men tyckte det var äckligt. Men då så började jag röka. För att jag tyckte att det var ett bra sätt att lära känna folk.
Det sociala, just det sociala. Så började jag också röka. Mm-hmm. Jag var typ 24. Uh-huh. Och jobbade på kulturdepartementet. Och det var några tanter som var jättekula. Uh-huh. Och berättade hur de hade... Nej, inte ens på balkongen. Inomhus, det var det 90-talet då i Grekland. Och då berättade en väldigt coola historia om hur de hade gått med deras förlossning. Jag kunde alla detaljer. Det var fruktansvärt när man är 20 plus. Och de rökte allesammans. Mm. Och då började jag röka. För att ingen i min familj rökte och sånt. Men då började du för att vara ihop i gänget.
Men det är ju så, det blir ju... Mm. Nu är det lite annorlunda för att... Men jag vet att så här, när jag kom tillbaka från Spanien. Uh-huh. Och då började med rökförbudet på restauranger och sånt.
Vad gjorde du i Spanien?
Jag pluggade spanska och sen jobbade jag på ett företag som sålde bredband i Sverige. Men levde livet och hade jättebra.
Du var ung.
Jag var utomlands. Och fräsch
är det.
Det här pratade vi om innan. Men jag är 1,73 och där är det.
Det är jättelång människa.
Du tycker alla spanjorer var väldigt söta också.
Ja, allihopa.
Jag har lärt så mycket som jag gjorde.
Fantastiskt.
Jag har blivit ligga med. De kallar mig Rubio som är typ blond. Och så är brunhårig. De tycker att jag ser blond.
Rubio betyder blond. Mm. Ah, inte något mer rätt att göra. Nej, jag är ute och cykla.
Men det är säkert... Du tänker på rubin kanske.
Ja, troligen. Okej, så du var blond liksom.
Tyckte de. Eftersom min hud, alltså... Jag är ju oliv.
Det trodde jag om min man. Att han var blond. Och hela min familj när de sa, vad blond han är. Han säger, herregud, jag har brunt hår. Mörkt brunt till och med. Det är hans uppfattning. Så våra uppfattningar var helt olika. Men du var exotisk i alla fall. Mm-hmm. Så du fick ligga massor i Spanien.
Plus att de är ju väldigt charmiga. Jag gillar det sådär. Mm-hmm. Det spanska sättet.
De pratar fort.
Dels fort. Och sen också, om man är lite osäker. Jag är ganska dålig på flörtet, ska jag säga.
Men hur gör du när du flörtar? Eller när andra flörtar med
alltså,
dig?
Jag blir så nervös och så börjar jag så här. Jag har gjort några gånger att jag stoppar fingret i någons navel och bara...
Oh my god! Inte att undra, det är komiker.
Jag blir så här... Men mitt bästa sätt är att... Jag vet inte exakt om jag har någonting att säga, men jag tycker att det är svårt att ragga på krogen. Men om jag är på en fest hemma så är det... Exakt då, när vi pratar om rökning. För då har man 5 minuter ute på balkongen. Bara några stycken och bara... Perfekt intervall för att bara först få lite snack och sen så kan man ta det vidare sen.
Vet du vad jag tänkte där om dagen? Jag gillar ibland, nu räcker jag inte. Det är bara feströker när jag är inte på klubb till exempel. Jag är inte ute på klubbar och festar. Nej. Men när vi kör standard så gillar jag att gå ut. Ta en cig, få lite frisk luft. Mm. Men jag märkte, varför är det cigaretten i sig? Jag tror att det är där intervallen som du säger. Mm-hmm. Att man lämnar ett ställe med mycket folk. Och sen tar man en paus. Mm. En paus för att rensa huvudet. Vara själv. Mm. Är vi egentligen introverta eller extroverta? Mm. Egentligen. För att vi behöver den lilla pausen med oss själva eller kanske någon annan människa. Mm. För att det är helt okej när man är på party eller med andra på klubben när det finns mycket folk. Men vi behövde den lugna intervallen.
Men jobbar du hemifrån? Du pluggar hemifrån?
Nu pluggar jag hemifrån. Mm. Det gör jag.
För det tycker jag har varit, vi pratade lite om det innan, om corona. För nu är det över, nu får vi gå ut och ha det kul igen. Och nu så öppnar alla klubbar ut och vi ska ut och köra. Och då är jag nu också arbetslös. Jag jobbar hemifrån och gör massa grejer. Men då märker jag, eftersom det är ingen som säger till mig att nu ska du ta rast. Som idag till exempel, då satt jag och gjorde massa affischer och massa posters till en grej. Och då satt jag med dig i 8 timmar. Och tiden går så jävla fort.
Åh, herregud.
Och så bara märker jag hur jag bara... energi. Och så bara, just det, jag har inte ätit. Och då... Det är som att... Och då blir det ju... Du märkte när jag kom hit idag. Då var jag så här... Jag var så arg på något jävla skit. Och det är inte så konstigt om man inte har ätit.
Okej, vet du vad? Så du behöver någon att ta hand om dig. Åtminstone att säga till dig att göra lite ramar, att du går lite ramar. Det här och det här tiden, att du ska äta, du ska vakna, du ska gymma, lite vara på liksom.
Nej, jag tror att jag har börjat lära mig att göra det själv. För nu har jag fått så här, jag har ju ADHD, så jag har fått så här av dem så här klockor. Som när man bara trycker så här 15, 30 minuter, 45 även. Timme. Så trycker man på den. Så efter en timme så då får inte jag jobba mer. Då måste jag bara släppa
men
det.
Men det var skönt. Det är väldigt smart det här.
Och det är ganska skönt också. För det finns en som är sån och sen finns det en som är 5, 10, 15, 20. Så då kan man också ge sig själv en rast. Och då vet man att när det går 10 minuter då får du inte ha någon mer rast. Då är du tillbaka till jobbet.
Ja.
Och bara fokusera på en sak. För jag gör gärna svara på mail. Skicka ett sms. Allt det där och då blir
så att vi ska prioritera. För att jag också har problem med att prioritera saker. Det blir liksom, man blir överväldigade av att behöva prioritera grejer. Det funkar inte.
Men gör du listor liksom?
Listor. Annars är det alltid en röra i huvudet. Jag måste göra listor. För att detta, vi får lite ordning på.
Och hur ser för du vill se på mig. För att jag börjar varje morgon med att skriva ner så här. Det här behöver jag göra.
Amazing.
Så prickar jag av det som måste göras idag. Men sen märker jag att jag ändå glider in på, om det står så här, dammsug.
Ja.
Det är det som är minst prestation i. Och kanske mest oviktigt egentligen. Då gör jag gärna det.
Ah, som prokrastinerar, som huset såg aldrig renare ut när man ska göra, när man har en uppgift liksom.
Men det, jag tycker att det är svårt. Men jag har blivit lite hjälpt av det där med, för förut så har jag gett mig själv, för man får egentligen inte ta för långa raster heller, för man behöver egentligen bara 5 minuter. Vad det är som har ringer med rökningen. För då
bryta av någonting.
Ja, men precis, för det blev så naturligt när jag rökte att jag gick ifrån det jag gjorde. För då var jag tvungen att sätta mig i fönstret och röka. Men nu har jag snus in, så nu kan jag sitta 8 timmar och bara helt maniskt.
Men ADHD, okej, när fick du veta att du har ADHD?
2017.
Okej, inte för länge sedan alltså.
Nej.
4 år, och blev du glad av det när du fick veta att du har ADHD? Eller, blev
ja,
du...
jag trodde nog att jag bara, det är därför jag... Och sen så fick jag medicin. Och så tänkte jag, nu kommer det bli bra. Men sen blev jag jätte... Den medicin som jag fick först, när den gick in så mådde jag jättebra. Men sen när jag gick ur kroppen så fick jag humörsvängningar ut och helvete. Så då tog jag bort dem.
Så du hade fel medicin kanske?
Så jag bytte till en annan. Och det är fortfarande lite osäker på den. Men för att jag märker att det är det här som nu. Du måste äta. Men jag tappar helt matlusten.
Okay.
Så att man fortfarande, man kan ju, man går igång och kör massa saker. Sen så bara... så åker all energi ut och så bara...
Hur funkar det med att du hittar på grejer med stand-upen? Hur funkar din medicin med stand-upen?
Alltså, jag kommer ihåg i början skulle... För man blir väldigt koncentrerad. Som till exempel nu när jag kan sitta med datorn. Jag tycker att någonting är väldigt kul. Men så sitter jag och vrider. Som nu, min kompis frågar mig om jag kan göra en logga åt henne. Och jag har gjort 16 stycken. Olika.
Ja,
det, och det är jättebra. Men det är inte, det, hon bad inte om 16 olika. Det hade varit kanske bättre gjort 3 stycken jättebra. Skickat dem och bara, hur vad tycker du om det här? Och då bara, åh, jag ska visa 16 stycken. Så det märker jag med min medicin. Varför, vad var din fråga?
Hur påverkar din medicin, din förmåga att tänka?
Jag har alltid haft problem med...
stand-up-komiker.
Ja, men exakt. Jag har alltid haft problem med att sätta mig ner och säga att jag ska ha gig ikväll. Att sätta mig ner och förbereda mig.
Ja.
Alltså jag tycker det är jättesvårt att sitta. Jag kan komma på massa roliga saker när jag är konferenser.
Ja, ja.
Det kommer ganska naturligt. Men att sätta mig ner och... Det går inte. Och då tänkte jag att min medicin skulle hjälpa mig med att orka sitta och skriva. Men det har liksom inte riktigt blivit det. Men däremot så kan jag...
Det är därför jag gillar vid dig. För att du vill inte ha koncentrerad.
Men då... Jag kommer ihåg när jag var på Mafia Comedy och skulle vara konferensier där.
Ja.
Jag var väldigt... Det var på min första medicin som inte var så bra. Men då märkte jag att jag... eftersom den här medicinen gör att man blockar sina impulser också. Så då kommer jag ihåg att jag...
Mindre impulser.
Men det har jag lärt mig att gå igenom. För att jag kommer ihåg i början så kunde jag stå och... så såg jag någon... som sa någonting spydigt. Och då är jag så van vid att min hjärna bara väljer att säga någonting taskigt tillbaka. Eller du vet.
Man ska rida den där vågen. Liksom.
Men så kommer jag ihåg att jag stod och tittade på honom och bara. Det blev lite samma sak när jag var på Pictures här för några veckor sedan.
Du blev som en vanlig människa alltså. Som publiken. Du förvandlas i publik.
Ja men precis. Jag har ju en teori. Jag har haft en teori om att. Man ger det där till, och till Sverige ger man det till folk så att de, folk är på samma nivå helt sådär, man trubbar av. Men det var den medicinen, den här medicinen är lite bättre.
Okej. Men när började du med stand-up?
2010 kanske.
7 år innan du fick medicinen. Och det gick bra för dig då?
I början, ja.
Okej.
Men det var också för att jag hade ett mål. Då var jag så här. Jag var jättekaxig och så tyckte att jag skulle bli bäst i Sverige. Och jag skulle...
Det låter rimligt.
Och så skulle jag skulle...
Nej, alltså jag menar det. Jag är inte ironisk. Det låter rimligt. För att säga att jag ska bli lite medioker. Det har ju svårt att förstå. För man ska bara vara hungrig och köra på och flyga. Så jag förstår absolut när du tänkte så.
Precis. Ja. Men det är också så här.
Det är en sund inställning.
Jag kommer ihåg att i början så var det ganska enkelt. Det var det så här först. Hade jag en massa modellmål. Jag ska köra på en betalklubb. Och inte få betalt men får köra där. Och sen så skulle jag ha ett betalgig. Och sen ville jag ha ett företagsgig. Och sen så ville jag kunna köra på Norra Brunn. Och sen ville jag köra på Raw. Och sen när jag hade prickat av dem så hade jag också sagt. Ja, men jag vill också köra utanför Stockholm. Och sen när jag hade gjort det så tycker jag att det
blev. Så det finns någon ambition. Någon driv. Alltså man är driven.
Jag ska dit.
Ja, man är driven. Man vill nå högre. Eller andra. Det där berget. Det bestiga det där berget. Sen det andra berget. Men att upprätthålla den där,
det
är fan jättesvårt liksom.
Jag förstår inte. En av mina stora idoler är ju Madonna.
För de unga publiken, det är en popstjärna.
Hon var ju samtidigt som Michael Jackson. Hon har hållit på sedan 84 och gjort musik. Jag tänker att det är lite samma. Hur hittar hon fortfarande glädjen i att göra det? 40 år senare.
Ja, verkligen. Men Pelle. Vi pratar om stand-up. Comedy. Tror du med din diagnos eller med din inställning. Du är fortfarande fantastisk. stand-up-komiker. Du kommer med comebacks, om man är driven för att det här är så, det är business också, mycket i det här. Att behålla fokus.
Mm.
Är du bra på andra yrken också?
Jag spelar teater.
Hur gick det med det?
Det gick jättebra.
Mm-hmm.
Men sen tröttnade jag. För att jag tyckte... Jag sökte scenskolan och så kom jag nästan in massor av gånger. Och sen så när jag inte gjorde det.
Mm-hmm.
För det var också ett sånt mål jag hade. Att man skulle gå scenskolan för att kunna bli skådespelare. Och sen när jag startade någon teatergrupp och sen flyttade jag till Göteborg. Och där är bara, nej, jag tycker inte det är så kul. Mm. Sen tycker jag fortfarande kul att göra sketch och så. Men det har jag varit bra på. Sen har jag precis upptäckt att jag tycker jag är ganska bra på att göra sådär, art direction. Nej, jag vet inte vad det heter.
Men det är
sådär, allt med,
men det är också skapande och kreativt och skapande. Okej, så du har det kreativa.
Baka
är också lite kreativt, tror jag. Knulla, det kan vara ibland. Om man gör det på rätt sätt.
Jag skulle inte vilja ha det här. Får jag fråga dig från det ena till andra? Du sa att du inte kunde ta kritik. Hade du kunnat tagit om någon bara, jag tycker inte du är så bra i sängen.
Inte så bra i sängen. Jag vet inte, för att jag tror inte jag är bra i sängen själv. Så om de skulle bara bekräfta det som jag tror.
Men hur skulle man kunna ta det då? Jag skulle bara tänka att det är du.
Du menar att någon... du menar att på riktigt någon partner skulle säga att jag inte är bra i sängen. Nej, fan, det skulle svida. Det skulle vara ganska taskigt. Jag skulle bli ganska ledsen på det, tror jag. Ja,
trots alltså, att jag inte pratar om så här, du har en konstig fjärde bröstvårta, utan så här, du hånglar då, du vet, sånt.
Ja, det är svårt. Det skulle vara jobbigt.
Mm.
Ja, särskilt om det är någon som jag tyckte om.
Såklart.
Ja, jag vet inte. Men på ett vanligt yrke som inte har så mycket med skapandet och kreativitet.
Ja, jag vet att jag är jättebra på att vara servitör. Men jag vägrar jobba med det igen. Jag har jobbat med det i 20 år, för jag hatar det.
Men det är bra med lite pengar ibland.
Ja, nu tar ju staten alla. De tar 30% av dricksen också. Men det är val nästa år.
Det är val nästa år.
Det ska bort. Vi kan inte ta skatt från pengar som jag har fått.
Oj, det vet jag ingenting om faktiskt. Det är för svensk med skatt.
Det är som nu,
skattdiskussionen är så främmande för mig.
Men jag är just nu jag har nog aldrig varit så fattig i hela mitt liv som jag har nu. Och ska sälja grejer på Tradera.
Gör det, ja.
Men vet du vad grejen är med det?
Ja.
Att de sakerna man säljer där.
Ja.
Först ska du betala en avgift till Tradera, det förstår jag.
Jaha.
Det finns ju massa olika företag man kan sälja på. Men man säljer där, då är det också så att staten ska ha en del av det jag har vunnit. Så jag har alltså köpt en grej, betalt moms av pengar som jag har tjänat och skattat för.
Ja.
Så ska de också ha
skattepengar. Sin del av verksamheten kan man säga.
Fuck off.
Ja, jag vet inte Pelle. Som sagt, den där skattefrågorna är så främmande.
Jag vill bara, jag säger som Simon Gärdefors, jag vill inte, jag vill bara ha pengar, jag vill inte jobba.
Det låter ljuvligt. Du pratade lite om din mamma där. Jag hörde ingenting om pappa. Ja, någon pappa hörde jag inte, tror jag inte jag hörde.
Nej. Precis, mamma och pappa skilde sig när jag var liten. Och sen,
hur liten var du då?
Sju.
Okej, aha.
Och så bodde jag med min syster och mamma. Och sen åkte jag hälsa på pappa. Han skaffade en ny familj. I Åtvidaberg. Utanför Linköping. Och sen så dog min pappa 2016. Och så...
Ett år innan du fick diagnosen. Mm. Mådde du dåligt då?
När pappa dog,
ja. Skulle du säga att din pappa fanns mer i ditt liv eller i din fantasi?
Nu?
Då. När han levde. Mm. Mellan du var 7 och 2016. De där perioden i ditt liv när han bodde utanför. När han inte var med här. Så fanns han med som en bild, som någon ikon eller... satte han på en piedestal kanske. Så fanns han som pappa i ditt liv? Eller för pappa ska man vara arg på, ska man vara glad för, ska man... Eller hade du alla sådana brott och bråk och sånt med din mamma istället?
Alltså, en lång historia kort, så jag och min mamma har inte haft en jättebra relation. Så vilket min pappa visste. Så det har jag haft jätte... ångest för. För att man målar upp det som att han bor i den... där var det alltid kul. För man kunde inte åka dit några veckor på sommaren. Och det var så. Men han hörde ju aldrig av sig. Eller, sen när han fick cancer så fick ju... Han fick cancer först 10 år innan.
All right.
Mm-hmm. Och sen så kom det tillbaka 2016 och då hade han nästan ingen chans. Och då var han ju, som de flesta människor blir när de är på väg bort, så blir de ju väldigt ångerfulla. Och kan våga, för min pappa och jag har liksom suttit och så här pratat om känslor.
Ja, vem har gjort det? Exakt. Vem har gjort det?
För den generationen pratar inte om sånt. Speciellt inte män.
Nej. Eller jo, alltså jag håller med dig. Liksom. Mm. Ja.
Men sen tog jag mig, för det gör ju också att man är inte van vid att ha det.
Ja.
När man märker att så här, men gud, jag pratar ju som med mina vänner, varför kan jag inte prata som med mina föräldrar? Det är ju jättekonstigt.
Mm.
Och då, båda de har jag ju konfronterat.
Du hade inte den rutinen liksom? Du hade inte den.
Men nu, först så tog jag pappa innan han gick bort. Mm. Så här, jag spelade in en massa samtal med honom via telefon.
Aha.
Som jag har sparat.
Mm-hmm.
Och sen har jag ju pratat med min mamma sen. Och så sa jag, vad var det som försiggår? Varför blev det så där? Och varför,
Men vad modiga du tog tag i det. Alltså,
jag märker också.
För vi de flesta tar emot det som föräldrarna gör, men aldrig tänker riktigt sätta igång en diskussion.
Nej, men man märker ju jätte, eftersom jag har gått i terapi och går fortfarande i terapi. Håller just nu på att avsluta en, jag har gått i så här beroendeterapi som avslutas om 2 veckor.
Är det typ KBT eller psykoanalys, vad är det för något?
Det är så här inriktat på spel, eftersom jag har haft spelberoende.
Ja, men det låter som något KBT, att du ska hitta små sätt.
Men sen, det som är bra med den här kvinnan, helt fantastisk, är att hon inte ger sig när vi pratar, utan hon är som, om jag säger att, men jag vet inte varför jag gjorde det, jag var väl trött. Hon bara, nej, det tror jag inte. Varför tror du att du gjorde så för?
Det
var för att jag var irriterad. Varför var du irriterad då?
Men du då, det gillar jag faktiskt. Ja,
det passar. Så här, men jag tyckte synd om mig själv och det var skönt att tycka synd om sig själv när jag gjorde någonting åt det. Och då bara, just det. Och det var lite samma sak med att jag gick runt och gnällde om att pappa och mamma inte varit så jättebra föräldrar. Och så här, varför gjorde de så? Och varför? Och så därför ställde jag alla de frågorna. Sen så var det en del saker som de såklart inte kunde svara på. För de vet inte. För de har inte suttit och analyserat sig själva. Men det känns ändå skönt att ha frågat dem.
Ja.
Så då vet jag... Så fick jag ju några halvdana svar och en del bra svar.
Ja. Vet du Pelle, när vi giggar, känner du dig älskad? Ibland känner du mig mycket älskad. Liksom. Jag känner mycket kärlek. Och jag tror att jag kan behöva lite kärlek. Jag hade en familj som var ihop. Alltså älskade de varandra, älskade mamma och pappa varandra. Jag vet inte riktigt. Nej. De är ihop för att min mamma kunde inte ha någon inkomst, hon var hemmafru liksom. Jag tror inte de aldrig någonsin älskat varandra på detta sätt. Men det där kärleksbehovet, ibland är det bara publiken som kan ge en sånt. Så det, jag vet inte vad du fick av din familj, eller vad jag har fått av min familj. Det var en okej familj i alla fall. Jag tror de försökte så gott de kunde, eller jag vet inte riktigt. Men en enorm kärleksbehov som bara när man står på scenen och ger delar av sig kan man få tillbaka. Jag tror det. Jag vet inte om det är någon som inte, vi inte fått det här eller någon inställning att oavsett hur mycket vi får så behöver vi alltid mer.
Alltså jag vet att jag har ju så här skojat hela mitt liv. Sen jag var ett barn så har jag alltid vetat hur man ska skoja med folk. Så att få folk att skratta. Och blir väldigt, man blir, får ju som en kick av det.
Ja,
men jag vet inte om i mitt fall att jag tänker att jag får kärlek av dem. Jag bara tycker om att se folk skratta. Eller jag mår bra av det. Men jag tänker inte att de älskar mig. Utan jag tänker bara att jag är glad och jag kan få dem att må bra. Eller du vet.
Du börjar en process. Du, liksom, du sittlar dem lite grann. Eller du vill styra lite. Eller något, någonting som är platt och som inte är rörlig. Så du vill röra sig, skaka om, se vad som händer på detta sätt.
Eller
eller du vill att du ska uppmärksamhet, reagera överhuvudtaget. Någon får någon reaktion.
Men vi försöker tänka på det som du sa om det skulle kunna vara så att man gör det. För det är ju en sån klyscha att så här, folk som står på scenen gör det för att de vill bli älskade. Om man är sångerska eller stand-up komiker eller teatermänniska så gör man det för att man vill ha bekräftelse.
Jag får en kroppslig reaktion när du säger det så jag tror att det kan stämma för mig i mitt fall. Jag har åtminstone delvis eller till stor del för att jag fick någonting när du sa det. Men fortsätter jag brett, sorry.
Ingen fara. Men jag tror att det är del, alltså alla människor vill ha uppskattning för det de gör. Men jag tror att man vet att det där inte är riktig kärlek på något vis.
Vad spelar det för roll? Om det känns kärlek så vad spelar det för roll? Jag förstår, min hjärna säger att det inte är det.
Men samtidigt så...
Men kanske är det en liten stund.
Och det är kanske därför folk tycker det är så jobbigt när man bombar. Så att säga, när det går dåligt för då...
Ingen vill ha mig.
Nej, ingen vill ha mig. Och då det bekräftar det som jag... I don't know.
Ja. Okej, vad ska du göra? Vad är det i nästa plan? Nu ska vi wrap it up. Ja, vad håller du på med?
Min nästa plan är att jag ska just nu försöka fixa ordning min ekonomi.
Jävla ekonomi.
Ja, för fan. Det,
jag tror alla komiker borde ha någon Patreon eller sponsor eller någon rik människa som ser till att att en talang har allt det behöver.
Och sen så har jag ju lite idéer som jag ska göra till min YouTube-kanal som jag måste sätta igång med. Jag måste bara få arslet ur vagn och inte dammsuga så mycket.
Ja, dammsuga låter bra. Det är något, man tar bort någonting i alla fall, man ser ett resultat.
Ja, vad ska du göra i, vad är du i närmast?
I närmaste så försöker jag verkligen slappna av och titta inte på det jävla mobilen var 50 minuter för att se om något bokning eller avbokning.
Det är så sjukt igår när Facebook Instagram låg ner i flera timmar.
Det låter som en dröm, fast jag visste inte att det var låg ner så jag kollade lite då och då så samma sak. Men det låter som en dröm, som en dröm.
Det var som ett litet mini-corona. Man bara,
Jag tror att jag vill må bra egentligen. Jag vill må bra. Jag vill få lugnet. Ett lugn. Jag tror då mår jag som bäst. Som när jag pluggade på distans förra hösten och det fanns inga gig. Tror jag mådde rätt bra faktiskt då. Som vi sa. Verkligen. Att må bra är lugnet är för mig.
Kom nu då. Vad var det? Jag hörde inte.
Nej. Skitsamt. Säg vad du vill. Säg nu vad du vill.
Angående vad?
Vad som helst. Det behöver inte vara något projekt.
Vet du vad man måste... Mm-hmm. Det här är ju... Jag pratade om klyschor förut. Mm. Men under pandemin så... Mm. Jag och mitt ex, vi kollade jättemycket på en programserie. Och där avslutar alltid programledaren med att säga... Om du inte kan älska dig själv så kan du inte älska någon annan. Och det har jag liksom gått runt och bara, vad klyschigt, vad töntigt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Men det har min så här, terapeut lärt mig lite att så här, det är fan helt sant. Ja. För när man gör det så kommer det inte man bry sig om att det är en människa som går framför en så mycket långsammare. Man kommer inte tycka att det är så jobbigt att man inte har 200 spänn att spendera.
Mm-hmm.
Alltså, för då allt, det smittar av sig på allt.
Jag älskar dig, Pelle.
Mm, du är gullig,
ja, älskar dig också. Ja, det gör jag. Du får känna.
Ja.
Älskar du dig själv då?
Ja, hyfsat. Jag börjar tycka om mig själv.
Mm-hmm.
Så det är på väg.